Höstens kalla vindar drar in över Sverige. Många har begett sig ut på ett osäkert hav i sökan efter framtiden.
Vattnet är hotfullt och förlagsfartygen är få. Ha is i magen och ta ett fast grepp om relingen.
Tillsammans ska vi ta oss igenom den här stormen.
Patriarkatet.
Episod 4.
Kan inte någon rädda Serie Sverige?
Gör det själv!
Direkt från Stockholm.
Serie Sveriges Rom.
Lisa Medin.
Steph Gaines.
Och
den energiska,
superhäftiga
Yvette Gustafsson.
Seriesveriges Gwen Stefani,
tillika Tornado,
känd från Nemi,
App Store
och internet,
och skaparen av serierna
Sack och Ting
samt
Alice.
Sedan vi lanserade den nya seriemaktordningen i början av sommaren så har positiva kommentarer från lyssnare över hela Sverige fullkomligt flödat in på både Facebook och Twitter.
Vi är jätteglada över det här och hur engagerade alla har varit. Och hur mycket alla vill vara med. Hur kommer man med i Seriesverige egentligen?
Ja, man bara gör det.
Välkommen.
Yvette Gustafsson.
Tack så mycket.
Våran awesome do-it-yourself-guru för dagen.
Ja, och välkommen alla lyssnare som nu också är med.
Ja, så höstsäsongen har alltså börjat. Och det är en sprillans ny säsong av Manga-patriarkatet. Under den här säsongen kommer vi att ha en massa spännande temaavsnitt. Och en och annan otroligt färgsprakande gäst. Om du skulle presentera dig själv och vad du gör, vad skulle du liksom lyfta fram?
Jag vet inte vart jag ska börja, för att det känns som att jag gör så himla, himla mycket. Men det jag har fokuserat nu på nu under våren är ju på min serie Sack och Ting.
Om det är någon som inte känner till Sack och Ting så finns den just nu online. Den har även gått i tidningen Nemi. Och den har precis släppt sitt första samlingsalbum med de första äventyren. Det är en serie som handlar om, ja, vad handlar den om?
Den handlar om demonen Sack och ängeln Ting. Som det börjar med att hon sitter på ett moln uppe i himlen och har det gött. Hon spelar på sin harpa och så går den sönder. Så börjar hon svära så som man gör när saker går sönder. Och man får absolut inte svära i himlen. Så hon blir nerputtad från himlen och så ramlar hon rakt ner på demonen Sack som är ute och lägger sniglar i folks trädgårdar.
Jag visste väl att det var någon som gjorde det.
Ja, men det är ju ungefär det värsta som kan hända en villaägare, att det går en massa sniglar i trädgården. Och hon vill gärna vara kompis med honom, för hon har ju ingen annan att ty sig till. Han vill absolut inte vara med henne, så han försöker bli av med henne på massa olika sätt. Hon försöker att vinna hans gunst genom att ge honom choklad och en brödrost och lite andra grejer. Men han vill inte ha något av det, för han behöver inte prylar. Så han försöker bara bli av med henne. Han sätter eld på henne bland annat.
As you do.
As you do. Han ber sin chef Belzebub om hjälp att bli av med den här förvuxna fjärilen. Men Belzebub tycker bara att det här är skoj. Så han vill inte göra någonting åt det. Så Sack är liksom lite fast med Ting. Och så hittar de på då att folk vill ha, behöver deras hjälp.
Det är väl mycket också sådär att de träffar väldigt många människor, så att det är som nästan en studio av olika relationer och hur man pratar med folk och umgås.
Mm.
Och så. Och var det kan gå fel och var det kan gå rätt.
Ja, precis. Och hur man för sig i möblerade rum.
Det vanliga man tänker sig när det kommer till originalverk på nätet är väl att man gör det för webben och sen så kanske det plockas upp av ett förlag och går i en tidning eller något åt det hållet. Det finns ett par exempel på webbserier som har gjort den här resan. Men det intressanta med Sack och Ting är ju att du faktiskt först gjorde den för egen maskin. De dök först upp i ditt egen, ska man säga, fanzine, jag tänker serietidning, Yvette. Som du gjorde i slutet av serietecknarskolan. När du gjorde den tidningen så funkade det som en portfolio, kan man säga. Och bland annat så fick du illustrera för en ungdomstidning, va? Det var så här, horoskop och grejer. Och du skickade även in då till olika serietidningar.
Ja, det var faktiskt min lärare, eller vår lärare, Johan Höjer, som sa det sista dagen i skolan, kommer jag ihåg, att ja, men den där serietidningen, den borde du skicka in till Nemi-redaktionen. För den tror jag att de kommer tycka om. Alltså, tror du det? Jag bara, ja, nej men gör det. Så. Och så gjorde jag det, och några månader senare så fick jag ett mejl från en av redaktörerna på Nemi-redaktionen, Jessica Kolterian, som tyckte om en av serierna i den tidningen. Och så ville hon att jag skulle göra om den, för att den behövde vara lite tajtare tecknad, för de hade inte så mycket utrymme i tidningen. Så då gjorde jag det, och sen i samma veva som jag höll på och jobbade med den så frågade hon, ja men har du någonting mer? Och då hade jag gjort den här serien om Zack och Ting, som inte hette Zack och Ting då, utan de fick heta Ängeln och Demonen.
Man tänker ju att ett verk som man skapar själv sen plockas upp och liksom får liv den vägen, men du valde istället att ta tillbaka kontrollen över dina figurer, kan man säga.
Ja, för att jag hade ju gjort de äventyren som var med i Nemi, och sen var Nemi på väg att läggas ner. Det såg ut som att den skulle försvinna helt, och jag ville ju fortsätta göra min serie. Så jag fortsatte med den. Och sen rann det väl kanske ut i sanden lite grann för mig också, just att göra sådana här korta avsnitt. För jag ville göra ett längre album som jag började med då 2009. Jag kände att jag höll på att försvinna från världen. Jag tänkte så här, ja, men det är ingen som vet vad jag gör. Så det kommer ju bli jättesvårt sen då, hur lång tid det nu kommer ta att göra det här seriealbumet och komma tillbaka då. Så jag ville bara synas. Så jag la upp mina serier som hade gått då i serietidningen Nemi på webben. För att bara synas en gång i veckan.
Hur har publiceringsformen skilt sig för dig?
Hade jag gjort en webbserie, en riktig webbserie, så hade jag gjort den digitalt och utnyttjat de saker man kan göra på webben. Nu har jag precis bara så här, tagit ett tryckt media och tryckt in det i datorn. Så jag gjorde, i början tog jag halvsidor, för jag tycker inte om när man scrollar ner så här, får scrolla ner en centimeter för att läsa slutet på sidan. Så jag delade upp det i halvsidor då, och så kunde det räcka till fler veckor också, så jag slapp hetsa med nytt material.
Det låter ju också som ett väldigt bra sätt att göra reklam för albumet du jobbar på, på samma gång. Att visa snuttar som fortfarande går inte i en alltför hastig takt, och därmed att man hinner rita på nya grejer medan de går per automatik.
Precis. Nej, och sen så fick jag ju så sakteliga förstå att det var folk som faktiskt läste min serie Nemi och saknade den serien i Nemi. För nu var den ju inte med längre. Och folk som hade försökt att hitta den på internet, men inte hade hittat den, för den hade ju inte legat uppe på nätet någonstans. Jag hade knappt skrivit någonting om det heller, så de hade ju inte hittat det. Sen Ängeln och Demonen, vad hittar man när man googlar om det?
Man hittar bland annat en deckarförfattares verk.
Ja, och jag var så trött på att folk sa, jaha, Ängeln och Demonen, som Dan Brown då, eller att det skulle vara, ha någonting med den boken att göra. Så jag skrev in Dan Brun i en av serierna.
Ja, just det. Jag blev väldigt förtjust i det.
Men webb och tryck är inte de enda medier. Alltså, din Kalle Hiss har ju getts ut som e-bok med kortare deckarberättelserna.
Som iBooks-publikation.
iBooks till och med.
Ja, via ett franskt förlag som heter iGomatic. Som jag hittade för att jag googlade runt helt enkelt. Jag ville ha någon digital lösning, helst en app. Och då ville jag testa och ge ut någonting, så då gav jag ut min bok Drömresan som en app hos dem. Och sen så bestämde de sig för att göra iBooks-publikationer istället. Så då la jag upp Kalle Hiss, vad heter det? Seriemaskerad.
Drömresan?
Yes, Drömresan. Åh, fantastiskt. Drömresan var det som fick mig att vilja göra serier faktiskt. Det var ju när vi gick på serietecknarskolan i Hofors då. Så hade jag jättestora problem med att saker skulle se ut på ett visst sätt. Och det skulle vara snyggt på ett visst sätt enligt hur jag nu mätte ut det. Jag tänkte så här, nej, jag kan inte göra serier. Det här blir inte bra. Jag ska bara hålla på med illustration. Och sen så blev jag då tvingad att göra serier väldigt snabbt. Bland annat under den här övningen då 16 timmars serie. Där vi gjorde 16 sidor serie på 16 timmar. Och vi fick titlar av vår lärare att jobba efter då. Och jag fick titeln Digital dagdröm. Varje A4-papper var 4 avlånga rutor. Som jag bestämde mig att få rita på. Så blev det lite självbiografisk serie blandat med saker som jag var tvungen att komma på väldigt, väldigt fort. Och så blev det en historia som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Och jag kunde liksom inte riktigt släppa den. Så det blev att jag ritade om den. Jag tänkte så här, ja men kanske något förlag vill ta upp den. Och jag kontaktade väl några förlag och så där, men jag fick inte så mycket gensvar. Så jag fortsatte att rita om bilderna så att de var lite mer noggrant tecknade. Ändrade inte så himla mycket i manus och text. Och så satte jag ihop den till en bok och så gav jag ut den själv. Och det var...
So there!
So there! Och det var ju ja, det var 200 exemplar, det mesta blev liggande i min garderob. Men jag har sålt böckerna lite eftersom och sådär. Och sen så blev det ju appen då. Mm. Och jag vet inte hur många nedladdningar det har blivit på den.
Det skulle inte vara sista gången som du satte ihop en egen bok för försäljning.
Nej. Och det är det. Nu kommer vi fram till nu.
Var befinner vi oss nu i berättelsen?
Nu befinner vi oss 2013. Jag har redan testat på ett crowdfundingprojekt just med drömresan. Eftersom jag hade en massa ex av drömresan liggande i min garderob. Som jag tänkte, ja men jag testar det här med crowdfunding. Det verkar spännande.
Vad är crowdfunding?
Crowdfunding är när man låter sina fans, eller backare som det oftast kallas, bidrar med pengar till någon som kanske egentligen inte riktigt finns ännu. Men de tror på din idé och satsar lite pengar på att det ska bli verklighet.
Det här sättet att finansiera projekt har använts till allt ifrån nya uppfinningar till bokprojekt. Kort sagt, crowdfunding, precis som Yvette sa, if you build it, they will come. Match 1.
Match 1 med drömresan funkade helt okej. Det var en kampanj på 2 veckor där jag egentligen sålde någonting som redan fanns då. Det vanligaste med crowdfunding är att man säljer någonting som inte finns. Det blir en slags startup kan man säga. De finansierar. Här fanns ju boken redan. Så jag vill egentligen bara testa hur det funkar och se liksom, går det här i Sverige? Och det funkar ju. Det gjorde det. Men mitt nästa projekt som var nu i våras gick det mycket, mycket bättre. För att jag använde mig av Sakoting som redan har en närvaro på internet. Eftersom jag har publicerat dem på nätet då i några år. Så de hade liksom en fanbase som jag kunde utgå ifrån. Och många vänner då som vet vad jag håller på med. Så jag tittade väldigt mycket på Kickstarter. Såg vad de som gör serier lägger upp för mål där. Man kan ju välja att bara sälja boken som man vill göra. Eller så skapar man en massa kringprodukter, vilket jag gjorde. Jag ville göra en affisch, jag ville göra en t-shirt. Jag ville ha möjligheten att sälja original från det här albumet. Och jag erbjöd mina fans även möjligheten att köpa en workshop från mig. Och vad det mer, det var, de kunde köpa ett bokpaket på 10 böcker. Och så jag delade upp det i olika steg då. Allt ifrån att bara köpa en pdf av boken till att köpa boken och affisch, bok, affisch och t-shirt. Ja, så att man bygger upp det i små, små steg.
Jag tycker också om det här att du lät dem köpa pdf-en först som en liten... Såhär, jag litar på dig, betalar 25 spänn nu och då har vi ett bindande kontrakt. Det var väldigt snyggt genomfört. Det var så... Ja. Du förklarade det så himla rakt och tydligt så att det kändes aldrig krångligt. Det tycker jag är lite
intressant. Fast vissa tyckte att det var krångligt.
Verkligen.
Vissa är inte så vana internetanvändare och köpare. Mm. Så vissa tyckte faktiskt att det var lite krångligt. Så i slutet så la jag även in en funktion så att de bara behövde fylla i ett formulär. Kryssa i vilken av kategorierna de ville ha. Skriva in namn och adress, kryssa i rutan. Jag förstår att den här anmälan är bindande.
Mm, den rutan så. Är väldigt viktig, ja. Tror jag.
Och sen så bara klicka på skicka. Så så då var det ganska många som ramlade in på det för att de hade tyckt att det var krångligt innan.
Du sa att du gick in och läste på Kickstarter. Vad är Kickstarter?
Bra att du frågar. Kickstarter, det är ett community, eller ett verktyg för att kunna göra såna här crowdfunding-grejer. Man lägger upp sitt projekt, man beskriver det väldigt noggrant, vad det är man vill göra och vilka belöningar, vilka steg och vad man vill sälja i sitt projekt.
Hur kommer det sig att du inte använder dig av existerande crowdfunding-sidor så som till exempel Kickstarter?
Kickstarter är kanonbra. De har haft så mycket framgångar med lyckade projekt. Men det ligger i USA. Så visst skulle jag kunna använda mig av Kickstarter. Kringgå vissa regler de har för betalning. Man ska ofta ha ett amerikanskt bankkonto som de vill sätta in pengarna på. Det kan man säkert kringgå med hjälp av någon kompis i USA. Men jag tänkte så här att om jag lägger upp mitt projekt där på svenska, då är det väldigt många människor som kommer tycka att det här är jättekonstigt. Det står på något jättekonstigt språk. Och ja, jag såg helt enkelt ingen mening med att använda mig av Kickstarter. Och dessutom så tänkte jag så här att ja, men den sida som jag har använt nu i flera år för att lägga upp mina serier, där jag har min fanbase, de går in på den här sidan en gång i veckan eller någon gång då. De finns ju redan där. Så jag kommer ju inte få några nya fans från Kickstarter. För alla som hänger där, de är ju amerikaner.
Funded by Me då?
Funded by Me är ett svenskt-norskt initiativ som funkar nästan likadant som Kickstarter. Det var Funded by Me jag använde mig av när jag gjorde crowdfundingen för Drömresan. Men det var likadant där. Jag kände att jag hade min fanbase på min hemsida. Och jag kommer inte få så himla många nya fans från Funded by Me.
Så språket var nu korrekt, men det var fortfarande så att fanbasen existerade någon helt annanstans.
Ja. Och sen tänkte jag också, det var faktiskt en lite ekonomisk fråga också. För att eftersom trycksaker inte kostar så himla mycket när stora företag trycker upp dem, så vill jag försöka hålla ner priserna. Och det är ju ändå så att använder man Funded by Me så ska de ha 6% av försäljningen. Och så tar PayPal, som man använder som betalningsmedel även på Funded by Me, de tar sin procent. Så om jag hade använt Funded by Me så hade priset på min bok stigit till kanske 200 kronor. Och det är inte så jättemånga som vill betala 200 kronor för ett magasin på 64 sidor. Så jag var tvungen att vara lite realistisk där och lite listig. Så därför använde jag min egen hemsida.
Och det gick jättebra.
Det gick kanonbra. Jag hade 60 backare som jag samlade in under 6 veckor. Och det blev nästan 16 000 kronor.
Men vilket var ditt lägsta mål för att det skulle vara värt det?
Jag satte ett minsta mål på 5 000 och sa att får jag in 5 000 då kommer det här att bli av. För jag ville ju att det skulle bli av, så jag satte ett ganska lågt mål. Och det var så här, vad ska man sätta där? Jag har ingen aning. Det var lite så här, man kan räkna på det, men jag har ingen aning hur det kommer gå. Så jag var ju tvungen att bara så här, ta på ett ungefär, 5 000, det blir bra.
Du gick ganska nyligen i land med det här. Och dina backare har nu nästan allihopa fått sina böcker.
Böcker och affischer.
Böcker, affischer, t-shirts. Original.
Ja. Det har gått så himla bra och jag är stolt över mig själv och jätteglad över att det har gått så himla bra och att jag har massa fans där ute som vill att det går bra för mig. Ja, det hade ju inte gått utan dem, så det är tack vare dem som det går bra.
Ja, vi är sjukt imponerade. Kära lyssnare, ni är ju såklart också fruktansvärt imponerade och ni är hungriga på mer information. Hur gör man egentligen? Hur går man tillväga för att få en lyckad crowdfunding? Oroa dig inte.
Yvettes lista på hur du lyckas med din crowdfunding.
Fokusera på allt som är positivt med ditt projekt. Kommunicera med dina backare. De gillar dig och vill att det går bra för dig. Så glöm inte att berätta för dem hur det går under hela projektet. Projektet är inte över förrän produkten är klar och alla har fått sina belöningar som de har betalt för och ett avslutningsbrev har gått ut till alla dina backare. Kom ihåg att det handlar om så mycket mer än att bara få ihop pengar. Du kan inte ge nog med kärlek till dina backare. Få dem att känna sig speciella, för det är de.
Då är då frågan om crowdfunding alltid är odelat positivt. och vad det kan ha för effekter om vi ändrar vårt sätt att konsumera kultur och stödja liksom, de kulturyttringar vi gillar, så kan det bli ganska selektivt. Hur tänker ni kring det?
Jag tänker ju först och främst på att man får inte göra en crowdfunding för ofta. Man kan inte sätta det i system att man alltid ska göra det. Och gör man 4 crowdfunding-projekt på ett år så kan det bli ganska tjatigt för fansen. För de kommer förmodligen att droppa av och förmodligen känna att ja, men jag kan inte, ett projekt räcker och jag kan inte bidra på allting hela tiden liksom.
Men det finns ju onekligen återfallsförbrytare som...
Ja, absolut. Ja. Och de är fantastiska. Som, och de fortsätter och de gillar på Facebook och de kommenterar och de peppar. Och de, ja, det är så mycket mer än att de bidrar med pengar. Så det, de är fantastiska.
Hallå.
Det jag ser helst, det jag sa förut, att det gäller inte bara, det är inte bara, handlar inte bara om att få ihop pengar. Utan det handlar lika mycket för mig om att utöka den här fanbasen då. Att de ser någonting som de tycker är coolt och vill bidra med, och så berättar de om det för andra. Det är också jätteviktigt för mig.
Många projekt som jag har sett på Kickstarter är mer som folk skickat vidare till mig som jag inte känt till innan.
Mm.
Så är det oftast för att det berättas av någon som känner till det här, eller för att de har en väldigt bra presentation. För att folk lägger ju oftast upp en massa text, exempelbilder på vad det här kommer innebära. Många har en video när de presenterar allting. Crowdfunding. Det låter ju som ett jättebra alternativ för alla fattiga kulturarbetare. I och med att det väldigt sällan finns särskilt mycket pengar och man kanske vill göra sin dröm och det kanske inte finns en bransch som kan göra det heller. Så då låter det som ett väldigt bra alternativ, förutom förlag, stipendium med mera. Men det är inte bara enskilda skapare som använder sig av det här längre. Eller har jag uppfattat det rätt?
Ja, alltså det var ju det var en utvecklingsfas av crowdfunding där det först var, basen var att man som liten person kunde liksom skaffa sin fanbase och utan att behöva gå till ett stort företag och ha jättemycket kapital i ryggen kunna genomföra sina projekt. Och när det började bli mer och mer populärt i Sverige så tänkte företag, aha, men det vill vi också göra, för det är coolt. Så då var det mer och mer företag och även kommuner som satte upp sina egna crowdfunding-projekt. Och man bara, men varför gör ni det här? Ni har redan en massa pengar.
Mm.
Jättekonstigt. Men såklart de vill göra någonting som var så coolt.
När blir crowdfunding missriktat? När har man utnyttjat folks goda vilja? Liksom?
Mm. Ja, det är ju frågan. Ibland så är det ju projekt som får jättemycket pengar för en idé. Det är någonting som inte finns än. Det är en idé bara. Ofta så måste man komma ihåg att det är en idé man betalar för.
Mm.
De tror att det är en produkt, men det är en idé.
Och det är ju också lite så att man är ju som en sponsor, kan man säga. Alltså man lägger ju sina pengar och sitt förtroende i ett projekt. Och om projektet inte skulle gå i land så har man ju skadat förtroendet som man har fått från den här personen. De kommer kanske inte att komma tillbaka en andra gång.
Nej.
Om man inte kan visa att man faktiskt är seriös med sitt projekt.
Mm.
Och det är också därför som du nämnde tidigare att det är så viktigt att hålla sina backare uppdaterade. Mm. För att de har gett dig en bit förtroende och en bit pengar. Ja.
Och tar det ett år för dig att få fram din produkt, då kommunicerar du det till dina backare. En gång i veckan, en liten uppdatering. Så här går det. Det här gör vi just nu.
Mm.
Det är jättemycket jobb man måste lägga ner för pengar som man kanske inte riktigt får. Men du lär dig väldigt, väldigt mycket på vägen.
Hur transparent känner ni att man behöver vara exakt vad pengar går till?
Om man måste redovisa hela budgeten, menar du?
Ja, i någon mån. Alltså, hur transparent? För att det är klart att det är en massa små kostnader, dolda kostnader som inte kommer synas, typ, men så här mycket porto.
Men det var lite det som jag ville ha 25 kronor från varje backare.
Mm.
För att jag sa hela tiden, jag vill inte ha alla pengar av er nu. För att dels så kanske ni vill lägga till någonting till er beställning när ni ser hur det blir. Sen när det börjar bli mer klart. Ni kanske kommer på att ni vill ha en t-shirt eller en affisch eller en till bok eller vad som helst.
Mm.
Så då blir det bara krångligt. Och sen så vet inte jag vad slutpriset blir. För jag höll fortfarande på att kolla upp tryckerier och vad det skulle kunna kostar att skicka det och så vidare. Mm. Så jag kollade upp det hela tiden, ända in i sista sekund när det var dags att trycka de här affischerna, och så kollade jag vilket ska jag välja, vilket ska jag välja och vilket blir mest värt för mig. Och skrev hela tiden bara, jag vill inte ha några pengar nu för vi ska se vad priset blir. Det kommer inte bli mer än det här. Kan komma att bli lägre, jag hoppas det. Men...
Och du var också väldigt tydlig med att får jag så här många beställningar så kommer jag kunna sänka priset. Och jag tror många kände liksom att det var en bra... Jag menar att du verkligen gjorde det här för sakens skull, så att ni samarbetade för sakens skull nästan.
För jag ville väldigt gärna att min publik då skulle säga, okej, men det är klart vi ska fixa 170 stycken böcker. Och i ett försök då att sprida projektet utan att jag ville trycka på det för mycket, för då känns det som att jag vill inte be för mycket liksom. Jag vill be på ett bra sätt.
Men jag tycker att du fick väldigt bra spridning bara genom att folk pratade med varandra. Så det var ju väldigt där att folk verkligen bara ville titta på det här. De var intresserade.
Jag hade ju många sådana som hjälpte till. Och
ja, visst, och jag minns också att jag pratade med någon som hade liksom tittat på projektet och funderat lite. Och sen ett par dagar bara, nej men jag slår till liksom. Jag vill vara med.
Så himla nice.
Så ditt projekt har i det närmaste kommit i land. Vad har du kvar på projektet att göra? Och hur ser du liksom att du kommer gå vidare med ditt skapande?
Det som händer nu i projektet är att det finns två paket till att dela ut. Så jag känner dem, så de kommer få sina grejer. Jag har skickat ut fakturor till alla backare. Ungefär hälften har betalt. Jag måste se till så att alla betalar sina delar. Det är ändå lite ekonomi det har att göra med. Så jag måste få in dem. Jag ska avsluta allting. Jag nog skickar ett avslutande nyhetsbrev. Med extra mycket kärlek och tack. Och där jag berättar lite mer från början till start. Vad som har hänt och vad mina förväntningar har varit. Och vad jag har dragit för slutsatser. Och ja, lite mer. Så knyter ihop säckar om det.
Bokslut.
Ja. Ja, verkligen så. Och det som har hänt också är ju att jag har inlett ett samarbete med Apart förlag. Så via dem så kommer det distribution också. Och mina seriealbum kommer finnas med i deras webbshop. Och vi kommer att ha lite event tillsammans.
Apart förlag, annars också ganska kända för att ge ut Walking Dead på svenska.
Och även Game of Thrones.
Varför är det så bra att de har en webbshop? Vad är det för poänger att de ska dra del av sig?
Det är ett gemensamt utbyte faktiskt. För att de vill ha in fler titlar att lägga in i bokrondellen.
Till saken hör ju att när man som förlag registrerar sig på en massa olika platser då för att kunna distribuera böcker, så är det alltid startkostnader involverade. Och har du bara kanske två titlar så är det inte särskilt värt. Så desto fler titlar, desto bättre kan man säga.
Så det blir ett gemensamt utbyte där. De får fler titlar i sin webbshop att distribuera via distributörerna. Och vi får sälja våra grejer via deras webbshop. Och de säljer ju en populär produkt. Walking Dead på svenska går faktiskt ganska bra.
Det är mycket imponerande arbete de har gjort där. Sen har de ju också, eftersom att det är en webbshop som sitter ihop som en, så kommer de också kunna köra så här kampanjer.
Och så får man mycket tips från Johan också. Vilka författare och bokstöd man kan söka och vad man kan tänka på när det gäller distribution och vad man kan göra på mässa. Man kan komma på saker tillsammans och ha gemensamma tävlingar. Vi ska tävla ut en Sack och Ting-affisch och en Walking Dead-serietidning.
Vet vi några fler som är med på det här? Om vi kan namedroppa?
Ja, precis ungefär samtidigt som jag hoppade på det här tåget så kom även Oskar Hjelmgren. Och hoppade på samma grej som jag då. Så att vi skickade faktiskt iväg våra böcker till stjärndistribution tillsammans. Så delar vi på frakten. Så det är ju samarbete redan där. Jättebra. De är ingen redaktion. Det är inte vårt förlag. Det är inte de som ger ut oss. Utan det är ett samarbete. Och det ligger på oss att marknadsföra vårt projekt. Vi får lite hjälp genom deras webbshop och deras distribution. Men vi gör vår egen marknadsföring.
Mm, och sen också det här att ni kommer ju allihopa att länka till samma webbshop från era respektive sidor.
Ja.
Så ni kommer ju i teorin också då att samtidigt göra reklam för och liksom pusha för övriga titlar i samma shop.
Mm. Mm. Yes. Så man hjälper varandra. Nej, men det är så, alla kan inte tycka om mina serier. Någon kanske tycker bättre om Oscar-serier eller Walking Dead. Så. Och har man tur så tycker de om båda två, alla tre.
Eller att de upptäcker dina serier för att de var där för att köpa lite Game of Thrones.
Jag hoppas på ett större samarbete mellan tecknare och eventuellt fler förlag. Det är inte så många, finns inte så många serieförlag just nu. De har droppat av några här de senaste åren och det är ju jättesynd. Men å andra sidan så serietecknarna står ju kvar. Och de har kraft att göra väldigt, väldigt mycket på egen hand. Och samarbeta så som jag och Oskar har börjat göra med apartförlag. Så gärna mer sånt. För Sverige tål att ha fler titlar som kommer ut. Jag tror att det är många som gör sin egen grej. Men det är väldigt bra om man kan ta hjälp av andra. Så att man inte behöver dra hela lasset själv. Och man måste inse sina begränsningar också. Att jag är inte bra på allt. Jag är inte skitbra på färgläggning, men jag gör ändå. Jag är inte alltid bra på att göra typsnitt. Eller sätta typsnitt. Och då kanske jag har någon som kan hjälpa mig med det. Eller kolla igenom det i alla fall. Så jag är inte ensam.
Mm.
Och det är skönt. Och så kan man ta det allt ifrån. Och bara, kan du kolla min färgläggning? Vad ska jag tänka på? Eller vill du göra färgläggningen? Så att man har någon slags utbyte till. Ska vi ha en signering ihop?
Man kan inte göra allt själv. Och att oftast när man själv publicerar och så kan det vara väldigt svårt att göra alla delar själv. Jag upplevde i alla fall att jag tycker det är väldigt svårt att sälja mina böcker och sånt som jag gör. Och då kan det vara en enorm fördel med till exempel det här samarbetet med Apart. Men också det här med att ta hjälp från folk med sina projekt. För då är det som att man är flera som jobbar på dem och då känns det lite mer värt än när man gör det själv. För då kan man oftast få för sig att det här är bara för mig. Det är bara jag som... Ingen kommer vilja ha det här. Men om du har människor som hjälper dig. Om det så bara är med någon referens. Eller typ att hitta något typsnitt. Eller färgläggning. Eller korrekturläsning. Framförallt. Då är det plötsligt som att ni är mer ett lag. Som spelar för samma mål. Och så. Så det kan vara en enorm fördel.
Men det är också därför man ska se till att nyttja de kontakter man plockar upp längs vägen. Därför att kanske kunna låna tjänster av varandra.
Och oftast så behöver man faktiskt inte hjälpa till så himla mycket för att det ska kännas som en otrolig lättnad.
Ja.
För den som hjälper.
Ja, precis. Allt man gör. Som till exempel bara att säga att jag ser fram emot ditt projekt. Jag gillar ditt projekt.
Mm.
Det är också en hjälp.
Ja. Att få höra att man finns på ett sätt.
Mm.
Så att man inte tror att man är ensammast i världen och bara sitter där med sitt projekt och ingen bryr sig. Får man höra att någon bryr sig så är det otroligt mycket värt.
Ta hjälp från andra och hjälp dina vänner också.
Och prata om ditt projekt.
Ja.
Som att du gillar det. För då kommer de att börja gilla det också.
Ja, just det. Kom ihåg att gilla det du gör. Alltså, ta det du gör på allvar. Ge den kärlek. Sprid den kärlek du känner för ditt projekt. Så att andra har möjlighet att känna det. Har lyssnat på
Mangapatriarkatet
episod 4
av och med Lisa Medin, Steph Gaines
och Yvette Gustafsson.
Vi vill tacka
Olof Falk för teknik
och Mark Gaines för vår jingle.
För mer info om det vi pratar om idag
och för att se mer av fantastiska Yvette,
gå in på vår hemsida
mangapatriarkatet.se.
Tillsammans ska vi ta oss igenom den här stormen.